Torsten Wahlund läser De tre små mästarna av Kerstin Ekman.
Rakkisjoks Appertön. Hela förmiddagen hade han slagits med en fluga. Utsvulten hade hon övervintrat mellan persiennen och innerrutan i vaktkontorets fönster. Hon struttade omkring där inne och stod ibland på öronen om hon hade några. Och hur han slog med linjalen kom han inte åt att ge henne en anständig död. Han blev valen om fingrarna och måste stänga fönstret. Eftersom hans ögon sedan månader tillbaka var omställda på mörker tyckte han sig kunna se Malmbergets runda kontur där ute i svärtan. I själva verket visste han bara att det låg där av de glimmande ljusen från uppfartsvägen till gruvan. På gatan nedanför fönstret gick Fredriksson av och an på andra timmen. Batongen hoppade i kopplet. Han tog pennan och ritade en stor sol på läskpappret. Han fick lägga ifrån sig pennan för att inte börja misshandla solen och förstöra underlägget som skulle räcka hela mars. Han kunde inte ens le åt den självövervinnelse det kostade honom. Strax efteråt kom han underfund med hur han skulle göra med flugan. Han lossade på persiennsnörerna och drog spjällorna kraftigt upp och ned. När han fäste upp dem igen hade flugan fått frid. Telefonen hade under tiden ringt minst 5 signaler, men den fick vänta. Han lyfte luren och hörde först ingenting annat än brus och knaster. Han förstod att det måste vara någonstans utifrån. Det hade snöat tungt de sista dagarna och på flera ställen uppåt fjället hängde ledningarna obrukbara. Sedan hörde han en röst, ett apchatter i suset, som sa att det var Vori från Rakkisjokk. Och hörde han? Var det hos polisen? Jo, skrek han. Det är hos polisen. Det är Torsson. Så dog förbindelsen bort. Han satt och stirrade på Fredriksson som stannat under gatlyktan och gned sig i ansiktet myllevantarna. Så gick han sin väg. En stor svart fläck i allt det vita och skumma. Gatlyktorna dansade i blåsten och kastade ljusfläckar så att allt tycktes röra sig i stillheten. Matti Olsson är död. Matti vid skolan. Han kom till sig vid det plötsliga rösthugget i örat. Ni får allt ha komma hit ut. Han har blivit slagen. Nu nådde orden fram som ett sorl i olika starka vågor. Vem har gjort det? Skrek Torsson. Det tycks vara Erik Sjögren. Han som har hand om mätningarna. Jo, han som sköter vädret åt oss här. Det bäst ni kommer ut. Vi kan inte tala här. Det hörs för dåligt. Jo, det var en upplysning. Han hade god lust att häva apparaten genom fönstret. Vad tar han sig för då? Han har väl inte gett sig upp åt fjället? Nej, han är allt här. Hur ska vi komma ut? Frågade han och tillade med den enastående enfald som ibland förvånade honom själv. Sjön ligger ju. Ni får väl ta skidorna från Orjas. Det är 2,5 mil, skrek Torsson. Men det verkar inte som den andra hörde. Är det säkert att det bär? Lät inte som han skrattade där borta. Eller var det bara onda vindandan som svängde fram och tillbaka i ledningarna? Vi ringer väl igen och talar om när vi kan vara vid Orjas. Men han ville väl inte höra. Jag är far nu, sa han. Morgonbitti ses vi vid Orjas. Jag ligger över hos Annas. Men vi måste komma över ikväll, skrek Torsson. Vi måste höra hur det är. Vi kan väl i alla fall inte fara över sjön ikväll. Jag har inte mycket att säga. Hur gick det till? Men då hade han redan lagt på luren. Torsson satt med den i handen och stirrade på de små tysta hålen i bakeliten. Om man nu hade lagt på, eller om ledningarna hade rasat ihop, eller om det helvetesvädret som var här uppe hade blåst bort hela Rakkisjokk. Tyst var det i alla fall. Och till sist la han på och satt och stirrade på sin läskpapperssol. Polischefen i gruvstaden kom liksom Torsson ursprungligen söderifrån. Som han i 35 år utövat sin gärning bland ett fåmält släkte i ett land där vintern är 5064 timmar lång hade han förlorat något av sin livlighet i tal och den glättighet som han för sin del förband med glittrande affärsgator och äppelblom. Han tyckte inte om att bli störd. När Torsson anledde...